Ja, velkommen til NUGs månedlige medlemsmøte. Og jeg veldig glad for å se at så mange klarte å finne veien hit. Etter møtet så drar vi opp på den greske restauranten, jeg tror det heter Alexandros, og får oss noen leskene som lytter og biter i. Alle sammen veldig velkommen til å bli med dit. Jeg blir å sende rundt en lista for å få med meg hvem som var her, og i hovedsak hvor mange som var her for statistikkformål. Så den lista kommer om et lite øyeblikk. Ellers, i dag så har jeg vært så heldig å få en av vedlikeholderne av GNU TLS, en av vedlikeholderne av en masse kryptorelaterte pakker som GNU SASL og den type ting til å komme og fortelle om det han jobber med til daglig, nemlig OpenID. Vær så god, Simon Josefsson.
Takk så mye. Så jag ska prata om OpenID. Ni får gärna avbryta mig under presentationen så om ni har några frågor. Det är bara bra. Försäkta. Så jag börjar direkt. Först, jag jobbar på Yubico och jag kommer att prata senare om vad vi sysslar med där. Men jag börjar med OpenID. Så vad är OpenID? Om man läser på Wikipedia eller deras egna definitioner så är det ett decentraliserat autentiseringssystem för webben. Men vad betyder då det? Man kan börja rent praktiskt så ser man, det här känner ni säkert igen, att man har sitt Google Mail-konto, man har sitt Yahoo-konto, man har ett användarnamn där på varje ställe och varsitt lösenord. Många är det som har både Google och Yahoo här inne? Ja, par stycken. Då är ni medvetna om hur struligt det är att komma ihåg lösenord och användarnamn. Man skalar det här problemet till alla sajter där man har användarnamn och lösenord. Så är det ett problem. Man använder ofta samma lösenord på flera sajter, vilket är dåligt för säkerheten. Jag vet inte om ni har hört, men vi hade en stor nyhetssändelse i Sverige bara för ett par veckor sedan av bilddagboken.se som blev hackad. Och det var flera hundratusen användarnamn och lösenord som blev publicerade. Och det i sig var ju allvarligt, men det som var, folk tog de här inloggningsuppgifterna och loggade in på företagsmail och läste webbmail för journalister och annat. De använder samma lösenord på flera ställen. Och det är en, skulle jag säga, konsekvens av att det ser ut så här. Sen, OpenID innebär också att om man som sajtansvarig för en webbsajt där man har användarnamn och lösenord så måste man ju underhålla en databas med den informationen. Och det där skapar alltid problem om det är någon här som har gjort det. Så vet ni att folk ringer och klagar på att oj, jag har glömt bort mitt lösenord och så vidare. Man måste ha en process för att hantera det och ibland tar den processen över handen. Det blir mycket arbete. Med OpenID slipper man det. Så att jag kommer att vara ganska praktisk. Och ni är en väldigt teknisk grupp, men jag kommer in på tekniken lite senare. Jag börjar rent praktiskt med hur det fungerar. Hur många är det som har testat OpenID förresten? Det är, ja, en tredjedel ungefär kanske. Så att OpenID fungerar så att man väljer en OpenID-provider som man litar på. Man kan byta provider när som helst så att man inte är låst vid någon. Och det är en viktig poäng. Det finns många OpenID-providers på nätet. MyOpenID.com kommer jag visa lite senare, är en populär, enkel och hyfsat säker OpenID-server. Jag vet att Free Software Foundation Europe håller på med en egen. Sen VeriSign har en kommersiell. LiveJournal har en OpenID-server och det är intressant för att OpenID som koncept kommer ifrån LiveJournal. Han som jobbade på... Ursäkta. Ta lite högre. Ja, okej. Han som uppfann LiveJournal. Brad Fitzpatrick är också han som har skrivit ursprungsversionen av OpenID. Så att problemet han ville lösa var att man olika användare loggar in på LiveJournal och skriver bloggar. Och mellan två gånger så vill man hålla reda på att det är samma person som återkommer och skriver en kommentar på någon blogg. Och det var så det började. Just det, WordPress också är en annan bloggleverantör, så att om man har en blogg på wordpress.com så har man också en OpenID, ett OpenID-konto. Och sen om man har tinfoil-hatten på sig så kan man köra en egen OpenID-server om man inte litar på de här andra. Jag tror det här är mer realistiskt än vad man först kan tro, för att det är ganska många som ändå har en egen server där de kör sin egen blogg eller de har sin egen mail och så vidare. Och att installera en OpenID-server är väldigt lätt. Det kommer att vara bara att installera ett paket, apt-get, install och så vidare, eller vad man nu föredrar för distribution. Så att det finns bibliotek i många olika språk. Som man kan implementera själva. Det finns en länk där. Och om det där var väldigt mycket valmöjligheter, så är möjligheten finns att du redan har en OpenID-konto. Man börjar komma och visa fler exempel. Men om du jobbar på Sun till exempel, så har de en egen OpenID-server. Så att är man OpenID-anställd så har man ett OpenID-konto. Och det som är intressant med det är ju att de ställen där man använder och loggar in med OpenID och använder sin Sun-adress, då vet man att den här personen är anställd på Sun. Och det kan ju vara ett mervärde om man loggar in på en sajt. Man kanske får rabatter eller man kan få någon fördel av det. Och det är intressant användning av OpenID. Jag tror det kommer mer framöver. Sen är det också en kille som heter Simon Wilkinson som jobbade på Yahoo förut. Han gör inte det längre, tror jag. Som har satt upp idproxy.net så att man kan använda sitt Yahoo-konto för som OpenID-identitet. Så att då är problemet, dels måste man lita på Yahoo att de hanterar användarnamnlösenord korrekt, sen måste man lita på att idproxy.net hanterar det korrekt. Så att det är väl inte en jättebra lösning, men det är proof of concept för att visa hur man kan använda någon annans användaridentiteter på en OpenID-server. Sen här om veckan släppte faktiskt Yahoo-nyheten att de själva kommer att ta en sån här tjänst. Så att om man har ett Yahoo-konto kan man gå in någonstans och slå på att jag vill använda OpenID med mitt Yahoo-konto. Och de har ju 200-250 miljoner användare, så att där är ju en stor användarbas som helt plötsligt bara kom. Sen blir det intressant att se hur många som verkligen utnyttjar det, men det, potentialen finns där.
Ja. Går det andra vägen också? Att man kan bruka OpenID på Yahoo sina tjänster? Kan man bruka andra OpenID-konton på Yahoo sina tjänster?
Man kan använda andra OpenID-konton på
Yahoo
sina tjänster? Nej, inte ännu. Jag vet många har önskat det, men man kan inte det ännu. Tyvärr. Och LiveJournal då, som jag nämnde, de har 10 miljoner användare. Där finns det, har du ett LiveJournal-blogg så har du en OpenID-konto där. Har man ett AOL-konto som 65 miljoner användare har, så har man också ett. Nu är väl det framförallt ett amerikanskt fenomen, men ändå. Så säg att man har ett konto. I min presentation kommer jag förutsätta med att man har signat upp för myopenid.com. Som är en enkel sajt. Man kan gå in där och registrera sig någonstans. Man fyller i e-mailadress och så vidare. Och så här ser det ut när man är inloggad. Det står your OpenID simonj.myopenid.com. Och det är den URL som man använder som OpenID-identitet. Jag kommer tillbaka till den här senare. Sen då när man väl har en provider, oavsett hur det gick till, om man är anställd på Sun eller om man har en blogg eller om man gick in på myopenid.com, så går man till någon sajt som stödjer OpenID. Eller ännu bättre såklart att man ber de sajter man använder att börja stödja OpenID. Tanken är att det ska användas överallt. Så att, använder man Wikipedia ofta och har ett konto där eller andra sajter som man vill logga in på med hjälp av OpenID, så fråga dem om de inte kan stödja OpenID. Så att det finns några exempel på sajter som stödjer OpenID för inloggning. Wikitravel till exempel är som Wikipedia fast man skriver reseinformation, så att man vill åka till någon stad kan man hitta information om staden där. Och där, jag tror man måste vara inloggad för att ändra deras sidor, och där kan man logga in med OpenID. Fördelen för dem är då att de slipper hantera användarnamn och lösenord, vilket det är inte deras grej att hålla på med användarnamn och lösenord, utan de vill bara ha ett skydd mot spam och felaktig information egentligen. Och kanske lite spårbarhet att kunna se att det är samma person som har gjort 500 ändringar här. Då kanske man litar på vad han gör. Zoomer är en sajt där man laddar upp bilder så andra kan titta på en, man kan ladda, ja, fotoalbum helt enkelt. PIB är en sajt där man kan ha group teamwork. Man kan chatta med varandra och utveckla saker tillsammans, och de använder OpenID för inloggning. Magnolia är något länkbokmärkesutbyte. Så att om man ska ta ett helt demo av hur OpenID fungerar, så går det till så att man går till Zoomer till exempel, som var den här fotoalbumet. Man klickar sign in och man skriver in sin OpenID URL och trycker på Let's Go Exploring. Det som händer då är att sidan postas ju till Zoomer, som sen redirectar till myopenid.com eftersom det var det man skrev. Och där, det intressanta här är vad som skrivs ut här. Att sajten vill att du loggar in med din identitet som är simonj.myopenid.com till zoomer.com. Och det är anything ska vara ett wildcard namn. Och man kan då välja om man vill logga in bara den här gången eller om man vill trycka på allo forever. Då får man inte ens den här frågan nästa gång, då går det automatiskt. Men för exemplet skulle jag säga att man trycker på allo once. Just det. Sen redirectas man tillbaka till Zoomer och man är inloggad. Så att fördelen här är att Zoomer inte har ditt användarnamn lösenord och slipper de problemen som kommer med att hantera användarnamn lösenord. Sen kan man ju fråga sig om det här är nytt. För det här problemet med användarnamn lösenord är ju ganska gammalt. Alla de som har haft internet i 10 år vet ju om det här problemet. Så att det finns många initiativ som försöker lösa det här. Framförallt är det väl Liberty Alliance och Samhäll som har funnits längst och arbetat mest seriöst med att lösa det här. Startade någon gång 2000-2001 ungefär. Men det är ganska tungrot, det är XML-baserat och det har inte lyft. Det är väldigt många stora företag som ligger bakom, eller som är med i Liberty Alliance. Och det har väl helt enkelt inte tagit fart. Microsoft har en egen lösning som heter Cardspace, som är en dellösning på det här området, men löser att man inte skickar lösenord i klartext. Jag ska visa en screenshot på hur det funkar om ni inte sett det. Shibboleth är internet 2-projektet och det använder det i viss mån Samhäll. X509 är det gamla systemet för, ja, ni vet, certifikat och privata nycklar. Och är väldigt tungrot, och folk säger att nästa år kommer alla att börja köra X509 och PKI, men det händer inte. Så då lite mer tekniskt, hur fungerar OpenID-protokollet? Det finns såklart jättebra specifikationer på nätet för det. Version 2.0 av dem släpptes i december, och de är inte särskilt långa. Det är 3-4 specifikationer och de är ett par sidor långa. De är ganska lätta att läsa. Det som saknas är där är någon sorts introduktion till vad det gör, men protokollet i sig är väldigt litet. Så vill man läsa och verkligen förstå hur det funkar så rekommenderar jag att man gör det. Men lite snabbt kommer jag dra hur det fungerar. Först behöver man veta lite terminologi. Det viktigaste är den här user supply identifier. Och det är alltså den URL som man matade in. Det är den identitet man har. Så exemplet tidigare så var det simonj.myopenid.com. Relying party är då den site som ska konsumera autentiseringen. Som exemplen Wikitravel eller Zoomer. Anledningen till att det står två ord där är att i OpenID version 1.0 så heter det consumer och i version 2.0 heter det relying party. Antagligen var det för att de ville ha en förkortning. Man tycker om förkortningar, så att RP låter bättre än consumer. Annars vet jag inte varför man bytte namn. Det är kanske också inspirerat av SAML som använder mycket förkortningar. Och säkert använder också relying party också. Så det tredje konceptet i OpenID är OpenID-providern. Ibland kallas det även identity provider, vilket också är en term från samhällvärlden. Och det är då MyOpenID, VeriSign eller någon annan som är själva identitetsprovidern. Så rent tekniskt, hur funkar protokollet? Såg ju den där screenshoten där man gick till en relying party då, vilket tror jag väl Zoomer och så vidare. Så skrev man in sin OpenID URL för att logga in. Det postas och så går det till Zoomer eller Wikitravel och så vidare till relying party. Den sajten då gör är att ta den där strängen, försöker slå upp på något sätt vem som är OpenID provider för den länken eller den identifieraren. Och det finns flera mekanismer för att göra det, men det allra enklaste är att bara göra en HTTP GET på den URL som användaren skrev in. Då får man tillbaka, om man skriver in josefsson.org, så får man tillbaka min HTML-sida, min webbsida. Och högst upp i den så står det, i HTML-huvudet så står det HTML link rel nodes. Jag kommer att visa exakt hur koden ser ut sen. Då finns det information där som pekar ut att det där handa borta är min OpenID provider. Så då vet relying party vem han ska prata med. Så att nästa steg är att då relying party redirectar användarens browser till den här OpenID provider. Så att istället för att skicka tillbaka en webbsida till användaren så skickar han en vanlig HTTP redirect så att användaren hamnar hos sin OpenID provider. Och i den redirecten så lägger han till olika parametrar som han vill ha. Bland annat lägger han till på början av ett diff-Hellman-utbyte för att kunna etablera en symmetrisk nyckel. Men också information om vart han vill logga in. Även information om jag vill veta vad den här användaren heter eller vad han har för mailadress. Jag kommer tillbaka till det senare. Och då browsern har ju nu pekat på OpenID-providerns sida som då visar en sida där de ber användaren att autentisera sig. De flesta använder som MyOpenID använder användarnamn och lösenord. Så att användaren knappar in sitt användarnamn och lösenord om man inte redan är inloggad och väljer att autentisera sig mot servern eller inte. OpenID-protokollet bryr sig inte om hur autentiseringen går till. Så att det kan vara klientcertifikat, det kan vara vad som helst. Det kan vara via mobiltelefon att man autentiserar sig så. Själva grundprotokollet bryr sig inte om det. Sen när väl användaren är autentiserad eller att servern tycker att användaren är autentiserad, då redirektar servern tillbaka till relying party och avslutar det fjärrmanutbytet och skickar med information om vad användaren heter och så vidare ifall användaren godkände att den informationen ska skickas. Det är också eftersom du litar på din OpenID-provider, så litar du på att den inte släpper ut information om dig som du inte vill släppas ut. Och det är väl här kanske man vill köra sin egen OpenID-provider, så att man verkligen litar på att om man fyller i sitt namn, sin hemadress, sin e-mailadress och så vidare, så måste du själv godkänna att den informationen skickas vidare, annars så kommer den bara fångas upp av spammare och andra som vill ta din information. Så att OpenID är inte bara det här grundprotokollet, även om det är det som har fått mest uppmärksamhet. Och det är väl det som är faktiskt intressantast i OpenID. Men OpenID har även något som kallas Simple Registration. För normalt när man väl är inloggad på en sida, det första steget är att autentisera sig. Nästa steg är att tillhandahålla någon sorts information. Vad jag heter, vilken mailadress jag har och så vidare. Och det här märkte man att när man har autentiserat sig några gånger tycker man att det är jättebra att det går att göra via OpenID. Men nästa steg att fylla i all den här informationen flera gånger, det är ganska besvärligt. Så att då la man till Simple Registration i OpenID. Och det är att OpenID-servern då skickar information om dig till webbsidan. Som kan vara, ja, kan vara i princip vad som helst. Det är attribut och värdespar. Det som gör det här lite intressant är att din OpenID-provider kan då visa dig olika personas eller olika användare, så att du kan välja vem du vill vara varje gång du loggar in. Att nu vill jag vara mig själv, mitt riktiga jag, eller nu vill jag ha någon skräpidentitet där jag inte ser ut. Jag har bara skräp e-mailkonto och låtsas namn. För vissa sajter vill man inte säga vad man heter och så vidare. Och en bra OpenID-provider kan göra det lätt att göra det möjligt att välja det lätt. Man prickar, man kryssar bara i vilken användare man vill vara när man loggar in. Och eftersom du litar på OpenID-providern, så litar du på att den verkligen väljer rätt också. Precis. Så att det här är ju en av anledningarna till att man kanske vill köra en OpenID-server själv. Eller att man vill ha någon stor som man litar på. Men fördelen med OpenID är att har du en OpenID-server som gör något fel, som gör att du inte litar på dem längre, så är det väldigt lätt att byta OpenID-provider. Du kan göra det utan att du tappar din identitet hos Wikitravel och Zoomer och så vidare. Den hänger inte ihop med vilken OpenID-provider du har. Jag kommer tillbaka till hur man kan göra det enkelt. Och det är då just det här att om man kallar sig själv fobar.myopenid.com, så är man ju låst till myopenid.com. De äger ens identitet. Men det vill man ju inte. Det är ju en av poängerna med OpenID. Man vill vara fobar.com, eller man vill vara någon annan URL. Det kan vara vilken webbsida som helst som man kontrollerar. Och det kom upp i morse en fråga att det behöver ju inte vara en toppnivå domän. Det kan vara vilken URL som helst. Så att det kan vara fobar.com/user11/fo. Så att vilken URL som helst kan det vara. Men om man väl en gång har valt en sån identitet, så ska man kunna använda den på alla sajter. Man loggar in på Wikitravel, på Zoomer och så vidare med den identiteten, och det är så du känner. Eller om du lämnar en bloggkommentar, så står det den länken där. Så att här då, om man har fobar.com och använder MyOpenID som sin OpenID-server, så pekar man ut det genom att lägga till det här på i sin HTML-kod. Och den första attributet, OpenID-server, pekar ut själva den entry pointen till OpenID-servern. Det är den resurs som
relying party kommer att fråga. Det andra är vad du kallas hos den servern. Och den är optional. Ett exempel på min sajt så har jag, om man tar view source på den så ser man HTML head och sen finns det en link rel där som pekar ut att jag har en OpenID-server som är openid.yubico.com. Och skulle jag av någon anledning inte vilja ha min OpenID-provider hos Yubico längre utan jag vill byta till VeriSign eller något annat, så byter jag bara det här. För det är jag som kontrollerar josefsson.org. Så poängen är att man kan ändra det där snabbt. Så att det här var hur OpenID fungerar rent praktiskt. Hur man skapar ett OpenID-konto, hur man använder det på sin hemsida och hur man kan logga in. Då kommer vi till säkerhetsproblem i OpenID. Och tidigt när OpenID publicerades så poängterade folk att det är, har stora phishing-problem. Och det stämmer. Problemet när du anger ditt användarnamn lösenord till din OpenID-provider är sårbart för phishing. För att fånga upp det användarnamn lösenordet så äger du hans identitet. Då kan du logga in på alla sajter där användaren kan logga in. Så att OpenID har sårbarheter. Vissa försöker skylla över det här och säga att det funkar, man kan köra HTTPS och så vidare. Men det är inte bra lösningar. Men det finns några försök till bättre lösningar då. Och då kommer jag tillbaka till den här killen Simon Wilkinson igen. Som har idproxy.net där han har implementerat en ganska fiffig lösning. För problemet med phishing i OpenID är att du går till en sajt du inte litar på. Vilket travel. Det kan vara vem som helst som står bakom det. Du litar inte på dem. Men ändå anger du din OpenID-identitet till dem. Josefsson.org till exempel. Och då redirectar de dig till din OpenID-provider. Men de skulle ju lika gärna kunna redirecta dig till någon annan som laddar ner din OpenID-providers sida, gör att den ser likadan ut och ber om ditt användarnamn och lösenord. En klassisk phishing-attack. Och visst, tittar man URL-fältet och kontrollerar adressen noggrant så upptäcker man ju en sån, men problemet med phishing är att de flesta tittar inte noggrant i URL-fältet. Men då, hans lösning är att istället för att man anger användarnamn lösenord på den sajt när man loggar in, så ska man ha ett bokmärke till sin OpenID-provider. Så att när man loggar in på morgonen eller någon gång loggar man in till sin sida. Genom att använda ett bokmärke, gå till sin sajt, man loggar in som vanligt med användarnamn lösenord. Men då har man inget phishing-problem eftersom då har du ett bokmärke till din server som du litar på. Sen går du till Wikitravel och så vidare, du skriver in din identitet. Och istället för att komma till en sida som frågar efter det användarnamn lösenord så kommer den bara publicera eller skriva ut en sån här sida. Om man inte har loggat in. Att du ska inte logga in här utan använd ditt bokmärke för att logga in. Och har man väl gjort det en gång så kommer man inte till den här sidan utan då kommer man till en sida där man är inloggad och bara kan välja att jag vill autentisera mig nu. Problemet med den här lösningen är att det är en bra lösning för tekniker. Förstår man det här säkerhetsproblemet och förstår lösningen så kan man använda den. Men om jag skulle ge det här till min syster eller min mamma så skulle hon, om det står på den här sidan, skriv ditt lösenord här så går det snabbare. Du slipper använda ditt bokmärke. Då kommer de att göra det. Så att det är ingen bra lösning.
Problemet är att låta brukarna få vite hemligheten de ska hålla i det helt tatt.
Nej, de har ingen förståelse att det ska vara hemligt.
De bör inte vara nöjda till det. Då kan du inte bruka passord.
Nej, det är nog den slutsats jag kommer till här, men jag kommer till den långsamt för att bygga upp det. Microsoft har ju en lösning som heter Cardspace, som då är, jag vet inte om det syns, men här i bakgrunden är det ett vanligt Internet Explorer-fönster. Och när man försöker logga in på någon sajt så dyker det här Cardspace upp framför. Och istället för att knappa in ditt lösenord så dyker det i browsern. Och browsern upptäcker att du ska logga in på en sida, så då visar den här skärmen och frågar om du vill göra det. Jag vet inte om det syns riktigt, men det är, tanken är det så att det här fönstret ska inte gå att spoofa. Det ska inte gå att göra ett fönster som ser ut så där. Men alla vet ju att det går att göra Windows-fönster i Flash eller bara en GIF-bild och lägga på en webbsida. Tillräckligt många tror att det är ett Windows-fönster uppenbarligen, eftersom annars skulle inte folk göra så. Och då blir det ganska subtilt. Skillnaden mellan det som inte går att göra då är att göra en flash-animation som lägger sig över toolbar och statusbar och så vidare. Men om man visar ett sånt här Windows Cardspace-fönster i själva browserfältet och i den rutan frågar, ja, men skriv in ditt användarnamn och lösenord här så går det mycket snabbare. Då kommer folk göra det. Så att det finns, de har en bra tanke att lösenordet ligger skyddat i din browser. Det är en bra tanke. Men sättet att man skickar iväg lösenordet är nog inte tillräckligt bra, tror jag. Men det är ett bra försök. Sen, man ska titta på bättre lösningar. Så en tanke är att ändra på OpenID så att det är, inte beter sig på det här sättet. Att man inte går via en sajt som man inte litar på till någon som potentiellt kan vara en spoofad sajt. Det kräver så pass stora ändringar i OpenID så jag tror inte det kommer att hända. Jag tror har man en tanke som löser det problemet så kan man kalla det något annat, OpenID 2 eller något helt annat. Idag tror jag inte det är någon som har sådana bra tankar. Men jag tror att OpenID är, det protokollet är ganska fast och fixt och man vet hur det fungerar. Och då slutsatsen som vi kom till tidigare är ju att problemet med phishing är ju egentligen bara att man använder en autentiseringsmekanism som går att phisha. Och låter man bli att använda en lösenord så har man ju löst problemet. Men vad ska man använda då istället? Jag menar, HTTPS med klientcertifikat är det vissa banker som använder. Du laddar ner, du genererar en privat nyckel i din browser och laddar ner och får ett certifikat och så vidare. Vissa kanske har sett hur det funkat. Det är en ganska komplex mekanism och problemet är att går du från en browser till nästa, om du sitter på stan, så måste du antingen ladda ner ditt privata nyckel och certifikat igen eller skapa en ny privat nyckel. Jag menar, det där funkar inte. Sen är det också att din privata nyckel ligger i din browser. Kommer det trojaner, virus eller något annat så har ju de, kan läsa ut den ur din browser. Då är säkerheten sämre igen. Så att, även om det är en standard som finns och fungerar så har den ganska stora säkerhetsproblem också. Så att den lösning jag ser är ju att man har en hårdvaruenhet för att autentisera sig. Och där finns det ju många på marknaden. Men då kommer vi till vad jag sysslar med egentligen på dagarna. För jag jobbar på Yubico som är ett företag som startades, ja, det är inte ens ett år gammalt, maj förra året. Vi är 6 personer i Stockholm, Kalifornien. Och vi bygger en identitetsplattform på såna här hårdvarunycklar. Så det här är en USB-nyckel. Jag kommer att visa hur den funkar. Vi stödjer OpenID. Vi har en OpenID-provider som använder vår nyckel för autentisering istället för användarna av lösenord. Vi har även gränssnitt till Radius och PAM, POP, Perl, Ruby och ja, allting. Vårt protokoll är väldigt lätt så att vi har implementerat i många olika språk. Så att om jag drar bakgrunden till vår utveckling, vår idé, så har vi gjort en USB-nyckel. Där började egentligen på ett äldre företag där Stina Ehrensvärd, det är hon som har startat Yubico, jobbade förut. Som höll på med sjukvårdsförpackningar, inte alls med internetsäkerhet eller någonting. Men de tillverkade sjukvårdsförpackningar med RFID-chip i sig. Och de märkte att de hade en idé här som kunde användas för säkerhets, eller bli en säkerhetslösning på internet. Så att de började lite grann i det gamla företaget och visade det här för olika banker som de tyckte behövde bättre säkerhet. Tanken var då att man hade vanligt sådana här plastkort med en RFID-chip i sig med en pinsats på. Och under det, man ser kanske inte det, men en RFID-läsare in i datorn. Och eftersom RFID inte är någon standard ännu så behöver man drivrutiner i datorn för det här. Och det där var ju en fin och säker lösning. Om man visade det för banker så sa de nej, nej, inga klientprogramvaror. De vill inte stödja Windows 2000 och Windows XP och Windows Vista och Mac OS och Linux och så vidare. Det var liksom nej, glöm det. Kom tillbaka när ni har plockat bort drivrutiner. Så då gjorde vi en enklare variant. Plockade bort läsaren och bara hade en USB-sticka med en pininmatningsfunktion på. Det där var ju bättre tyckte de, men de tyckte det var bökigt med så många knappar, så att det var, kom tillbaka när det var en knapp. Så då tog vi fram en som är bara att man bara trycker på den knappen och det matar ut en engångskod. Jag kommer att visa hur det funkar. Och det där, nu tyckte de att det där börjar närma sig någonting som vi kan fundera på. Men de ville in den i plånboken, för att i plånboken ska man ha allting. Man ska ha sina brand, man ska ha sina logotyper på plastkort i plånboken. Och det är tydligen väldigt viktigt för de som bestämmer. Så att det var, kom tillbaka när den får plats i plånboken. Och då äntligen är man framme vid en sån här. Som... får plats i plånboken. Så ligger en litet sån där plastfodral som man kan ta ut. Så nu tänkte jag, skulle jag göra ett demo här egentligen, men jag har ingen internetkoppling så jag får bara visa hur det här fungerar. Med hjälp av de här slides. Att man har först en sida, vilket travel och så vidare. Man går till den, man väljer login. Så väljer man login via OpenID, skriver in sin URL, jag skriver in josefsson.org. Då redirektas jag till vår Yubico, den här, vår OpenID-server, som frågar efter, tryck på knappen på din dosa en gång. Så loggar du in på den här sajten. Och då gör man det och då redirektas man tillbaka. Tyvärr så går det inte att dema det här. Men jag kan dema nyckeln lite mer praktiskt sen. Se om det. Så att poängen med det här är att det är ingen klientprogramvara, för den dyker upp som ett USB-tangentbord. Om man stoppar in den här nu så börjar den lysa lite grann. Sen lägger jag fingret på så matar den ut engångskoder. Och så vidare. Så att den första 12 tecknen är då en statisk identitet. Ni ser att de är likadana hela tiden. Och resten är base 16 kodat, ett AES-block krypterat och base 16 kodat. Så att det kommer att vara olika från gång till gång. Så att vår server kommer att ta den här engångskoden, verifiera den mot databasen och säga om det här var en giltig engångskod eller inte. Så att i den här så sitter det då en unik 128 bitars AES-nyckel som sätts när man personaliserar nyckeln. Och om man kombinerar det här med ett lösenord så får man tvåfaktorsautentisering. Så att om man går till vår OpenID-server för att autentisera sig måste man först skriva ett litet lösenord, sen trycker man på knappen och får en engångskod. Då har man två faktorer. Och tvåfaktorsautentisering är också ett buzzword som banker och andra frågar efter. Så att även om de inte förstår vad det betyder så vill de alltid ha tvåfaktorsautentisering.
Ja. Vad kostar det att producera en sån bricka?
Just nu, eftersom vi har precis startat, så är den nu hyfsat dyr i förhållande till vad vi tror att vi kommer ner i. Så att nu tillverkningskostnaden är kanske 30-40 svenska kronor. Jag vet inte vad dollarn står i, men skulle säga 5 euro. Men eftersom det är inga batterier i den här och det är ingen display, så slipper man de dyra delarna i de flesta såna här doser. Så att på sikt tror jag vi kommer att komma ner i $1 eller under $1. Och det är betydligt billigare än alla andra på marknaden.
Ja, för vansinnigt ser det ut sådana här kalkylatorer som det kostar säkert mer att laga.
Ja, och framförallt att det är en display som spricker om du tappar den i marken eller batterier som tar slut efter ett år.
Ja, så de
nej, precis.
Ja. Du menar själva chippet i? Det är faktiskt samma chip som sitter i alla Microsoft möss.
Så att den där chippet får produceras i miljardupplager. Men det är väldigt enkelt chip. Det är en 8-bitars processor och det har ungefär 8 kilobyte ROM för själva programmet. Så att du har inte mycket plats att lägga in någon stor implementation där. Så att det får plats en AES-kryptering, men inte så mycket mer. Vi håller på och tittar på och använda lite större CPU:er, men då, jag menar, då kostar det mer. För att idag, den här är för långsam för att göra asymmetrisk kryptering till exempel, RSA. Och det är något vi vill göra på sikt, men det, den här är för långsamt för det. Men trevliga är ju att det är det här Microsoft-chippet, så att det är samma chip som sitter i alla möss. Och det gör att det är samma USB-stack och det funkar Windows, Mac och Linux. Solaris och så vidare.
Vad gör man på datamaskinsidan med denna dingsen här? Ett eller annat lim må ju ta emot den här strängen.
Ja, då använder man vårt API för det. Vi har ett protokoll där man skickar en sån här OTP till vår server. Man kan skydda det HTTPS eller man kan skydda det med en symmetrisk nyckel HMAC. Och då får man tillbaka ja eller nej, det här var en okej engångskod eller inte. Och det är lite mer intelligens i den här, man tror, för engångskoden, den här utmatningen man såg här. Om man base16-dekodar det där och sen AES-dekrypterade med en rätt symmetrisk nyckel, så får man då klartexten för den här nyckeln. Och i den finns, dels finns det ett serienummer för den här nyckeln, men sen finns det också en räknare hur många gånger man har tryckt på knappen. Så att det där ligger verifieras i databasen.
Jag tänker mer på hur det fungerar, integreras det praktiskt i en nätläser, ett plugin?
Nej, i webbläsaren behöver du inte någonting. Mm. För det du skickar, man får skicka det i ett HTML-formulär helt enkelt.
Det fungerar som ett assortyr.
Och om man tror du har nöjt att klippa på limet?
Nej, det fungerar som ett USB-assortyr. Tryck på knappen.
Ah, akkurat, så du måste ha fokus i det riktiga fältet och så trycka på knappen.
Ja. Ah. Så att
kult.
Det krävs ju ingen speciell mjukvara.
Det är så enkelt att det nästan är illa, men.
precis, så att det gör ju att man kan använda det inte bara i webbläsare, utan du kan ju ha det som SSH lösenord eller vad som helst, så att du bara på serveränden verifierar lösenordet mot vår server. Och då några egenskaper är att den får plats i plånboken och det är att det inte är någon display eller batterier, för när vi pratar med banker så visar det att de får tillbaka 10% av alla sådana här doser de skickar ut. Det har blivit fel på displayen eller batteriet tar slut inom ett halvår eller någonting, så att det var produktionsfel. Och det är rätt mycket, och med tanke på hur lätt den här är så tror jag att
vi vaskemaskin.
Vi har tvättat den här i tvättmaskin. Klarar 90 grader. Så att det funkar. Ja.
Det är ett problem med public key interfaces i flygplatser, hvor de är avmagnetisert i flygkontroll.
Okej.
Okay. För de ser ju efter.
Ja, jag
flög
dit, men jag
vet inte om det var. Det ska inte vara något problem med. För det är ju samma chip som sitter i mössen och de har inga problem att x-rayas. Det man skulle kunna vara rädd för är att om man x-rayar så rensar man all data på ROMet, men vi har inte haft någon sån problem. Och det är ju inte... Man får testa det, men så vitt vi har testat det så har vi inte haft någon sån problem. Ja.
Hur mycket hardkoda och hur mycket software är den chipen?
Ja, det är 8 kilobyte ROM, så att programmet är 8 kilobyte.
Så du har ett programkod som, som kan man inte programmera till exempel?
Nej, du kan skriva om en liten del av minnet. Eftersom varje gång du trycker på knappen så räknas en räknare upp. Och det skrivs ner varje gång. Så att, eftersom det inte har någon batteri så måste den skriva ner det beständigt.
Hur är det som en one-time pad det här egentligen?
Vad sa du?
Att sen du ökar en gång så har den också...
Ja, då har den förbrukat. Så att,
du har en ändlig antal engångsnycklar alltså?
Ja, du kan bara trycka på den. Jag tror det är 16 bitars fält, så att 65 000 gånger. Men om man räknar på det så får du trycka väldigt många gånger innan du kommer upp och rappar det. Ja.
Så här då, du vet, UL finner ut hur man utstiller den på genom X-ray på... flygplassen, eller lägger lommeboka vi fram på ett magnetfält i butik.
Ja.
Och så blir det nullstilt och så prövar jag att se mig.
Då kommer den ju vara helt nollställd, då kommer den inte funka heller. Så att det är därför vi inte har tittat. Jag menar, om man lyckas nollställa, jag menar, det enda man åstadkommer är att man har sönder, men då kan man ju lika gärna knäcka den också.
Kan du backa den upp?
Alltså,
kan du backa den upp?
Nej, det går... Jag menar, det enda som finns är av vikt på den där nyckeln är ju dels AES-nyckeln och dels räknarinställningarna. De går inte att läsa ut när man väl har fått in den. Det är lite...
Det är en feature.
Ja, det är en feature. Så att det går inte att backa upp. Men nu, visst, nyckeln ligger ju på en server, så att skulle man vilja skapa en ny nyckel så kan man ju bränna ner samma AES-nyckel och sätta en räknare som är högre än den man har. Så har man en identisk nyckel. Men det är ju en poäng att, jag menar, förstörs den eller tappas den så då är den nyckeln förbrukad. Men det är som sagt en feature.
Skulle du 128 bitars hållbarhetsnyckeln?
Ja, 128 bitars nyckeln är inte, där är inte problemet. Det är snarare att man trycker på den för många gånger eller...
Fysisk säkerhet är det svaga ledet, det är...
Ja,
för någon om man gör rätt och slett ta den nyckeln från dig, så det är bara att trycka på den för att bruka den.
Ja.
Ja, då var vi faktiskt klara.
Ja.
USA har ju dubbelt så hög krypteringsmyndighetsgrad som Europa, så hur hanterar den dimension teknologiskt med att följer den amerikansk standard eller den europeiska?
Det här är AES, så det är Reindahl. Det är uttaget fram av europeiska forskare, men det var ju den krypteringsalgoritm som vann NIST:s tävling för att ersätta DES. Men eller frågade de att det var 128 bitar så inte 256 eller? Ja, okej. Där, jag menar, det finns ingen som vet om säkerhetsproblem med 128 bitars nycklar. 256 bitar är ju mest om man är rädd för kvantdatorer. Vad jag har förstått. Och har man den hotbilden att man är rädd för organisationer med kvantdatorer, då ska man nog köpa dyrare lösningar än för den här. Jag menar, man får alltid vad man betalar för, så även om den här är billig så...
Det är inte military grade kanske?
Nej, så kan man uttrycka det. Jag menar, det... Om man vill ha högre säkerhet, då ska man säkert kräva biometri eller optisk läsning av ögat eller och så vidare. Det är... Vi har valt att lägga oss på den nivån där det är good enough för de flesta och framförallt billigt och enkelt. För att vi har ju testat den här i olika kundgrupper. Testat den bland annat på pokerspelare. Pokersajter har väldigt stora säkerhetsproblem och de har mycket pengar också. Och där har vi frågor, vi har haft fokusgrupper med pokerspelare om de vill kunna använda de här bankdoserna som finns idag. De tar upp den i fickan och så läser de av den här sexsiffriga koden, knappar in den i browsern och så vidare. Men de har bara sagt nej, nej. Men de som vi pratade med sa att de kan tänka sig den här, för det är enkelt. Man kopplar in den så är det max att man trycker på en knapp då och då. Så att det var enklare. Och det är väl vår feature.
Kan man köpa en sån som rapar då?
Det går. Nu kan jag inte gå in på vår webb, men ubico.com så kan man köpa. Jag tror den kostar 20 euro om du bara ska ha en.
Ja, har den så länge det finns så länge det är 65.
Ja, och då går den till vår server. Du kan använda vår OpenID-server. Du kan, jag har en PAM-modul som ligger på Google Code. Det finns en radioserver. Så att du kan integrera den i din egen dator om du vill använda den som inloggning där, eller om du har ett webbmailsystem eller någonting som vill kunna verifiera den. Så att det går ganska lätt att börja använda den själv.
Men knappen håller den 65 000 tryck också? Så är det otroligt tydligt.
Det roliga är att den här är inte mekanisk, så att det här är en touchknapp.
Så att, tränger en testrobot?
Ja,
alla IKEA.
IKEA som trycker in och ut. Det skulle man antagligen gå den här sönder tidigare. Det skulle jag tro. Men vi har ju, jag menar, eftersom de här sitter på nyckelknippan, så har vi ändå designat att materialet är bra. Så till exempel när metallen inte ska tas bort. Mm. För det hade vi tidigare prototyper att den här guldlameringen, om man hade den på nyckelknippan så nöts det sönder. Men det har vi inte nu. Vi har bytt det. Och vi har inte haft några problem med själva det här heller. Så att det, men visst, om man 65 000 gånger håller det nog inte. Men det, och jag räknar med att då är det många år och mycket användning, så att då får man köpa en ny.
Ja, och sen blir det billigare.
Ja, precis.
Då får man sätta upp en som tror kvart sekund. Det tar bara 18 timmar att testa.
Fast det tar någon sekund att mata ut den här också. Mm. För det är ett annat problem jag har haft, att vissa operativsystem tillverkade av Microsoft hinner inte ta emot så många tecken från tangentbord.
Det spelar ingen roll för knappen. Du ska bara se att knappen inte har gått i stycken efter 65 tryck.
Det är sant.
Du trycker så fort du bara...
Ja. Men det, så att det, själv varje utmatning tar någon en eller två sekunder kanske. Så att det är någonstans där tar längre tid.
Vi som har OnKlo OS, kan ni köpa en raskare variant? Vi som har OnKlo OS, kan ni köpa en raskare variant?
Det går att ställa in faktiskt, men nu har vi valt, jag tror en millisekund mellan varje tecken. Men om du vill ha en high speed variant så ska jag fixa det. Ja, bra kommentar. Att det här är ju... Om du fångar upp en sån här engångskod så kan du logga in som den här användaren. Så att om du sätter upp en phishing-site eller liknande och fångar sån här engångskoder så kommer du in som användare. Men vi har ett litet skydd för det. Och det är att om man ser de här utmatningarna i den här kakan, så ligger en tidsstämpel. Att när du stoppar in den här enheten i datorn för första gången, så får en ström och en 8-hertz-klocka börja ticka. Så att i den första så står det kanske tidpunkt X, och sen i den andra tidpunkt X plus en sekund eller vad det nu tog däremellan. Om du då fischar den första, eller du har ju sett den här, så du kan kopiera ner den där och koppla upp det mot nätet, för jag har inte ens någon nät här. Och så kan du logga in på vår sajt med den där kakan. Men så fort du skickar nästa så kommer du inte in längre, för då ser den att tidpunkterna inte stämmer. Så att det finns ju man-in-the-middle-attacker, och vi vill komma på en lösning för att lösa det problemet. Men för att göra det behöver en challenge egentligen. Mm. Att du matar ut någonting från servern som går ner i den där nyckeln och sen tillbaka. Problemet är ju då att det blir klientprogramvara. Om man inte är klurig. Vi har funderat på många lösningar på sätt att mata ut. Ljudkort är ganska standard. Och man skulle kunna ifrån Flash spela upp en melodi som den här tolkar. Men vi har...
USB audio?
Ja, ja det är ju ganska bra ändå. Det funkar nog på Mac och Linux och Windows. Men sen är det, jag tror det skulle inte vara acceptabelt för de flesta, tror jag, att börja pipa när man ska logga in. Men det, att hitta någon sån sätt att mata ut data till en enhet som är universellt, som verkligen funkar, det vore bra. Det är inte helt lätt. Vad säger du?
Ja.
Ja. Det skulle vara. Mina hundar springer. Men ja, det
hur mycket av detta styr en nätläsare normalt uansett? Jag vill inte säga att Flash är så universellt. I alla fall inte på min maskin.
Nej. Men skicka ner en stjärna.au eller en ljudfil så kanske det spelas upp. Nej, jag håller med. Det är inte tillräckligt universellt för att vi har gjort det. Det funkar tyvärr inte.
Det är också en feature egentligen. Alltså, jag vill inte att nätläsaren egentligen ska fungera som ett operativsystem alltid.
Nej. Men nu. Framtiden kanske man kopplar den till RFID-chip eller någonting när det finns i alla maskiner. Det är det som krävs egentligen, att alla maskiner på marknaden ska ha någon utmatningsmöjlighet. Och det är idag gör inte det.
Ja. Jag spelar mig tillbaka till OpenID. Alltså, möjligheten då på byta provider då.
Ja.
För menigman som inte nödvändigtvis har egen webbsida. Är det möjligt? Alltså, är det väldigt upp till sajten som brukar OpenID? Eller är det...
Nej, för att kunna byta OpenID provider måste du ha en egen webbsida någonstans som du kontrollerar.
Okay.
Det är den krav. Så att, men den behöver inte vara säker på något sätt och den behöver inte vara...
Ja, men nu är det så säkert att inga andra kan skriva till den.
Ja, det är sant. Så att, men det räcker med om du har på ett universitet eller någonstans.
Ja, men min... Alltså...
eller din
föräldrar mina, och så lämnar jag i sättet upp då.
Ja.
För liksom att det ska fungera.
Så. Ja, det är sant. Då måste man ha en webbsida. Men om man reggar sig på myopenid.com till exempel, då sätter ju de upp en sida åt den.
Mm.
Men då är man fast hos dem. Så att, ja, det är en poäng.
Vad med DNS parsning?
Vad sa du?
OpenID och DNS parsning.
DNS parsning?
Nej,
poisoning.
Att du fejkar för den nästan till att ge en annan.
Ja, okej. Så att du redirektar om OpenID-servern till någon annan.
Ja, det tar ord den nästan.
Det är ju möjligt. Det där MyOpenID använder HTTPS, men...
Ja, det är en grund du önskar ju HTTPS här nettopp. Det var en av grunden till att införa det. HTTPS var att man inte ville stole för blint på DNS.
Ja.
Det är bara för någon andra att köpa ett certifikat som går till den. Alltså, hvis du har kontroll över DNS-en, så är det för någon att köpa bara ett certifikat som går till den servern som
blir. Ja, det kräver att användaren kollar på det, så att det är ett problem. Så det problemet har man ju egentligen med alla sajter på nätet, men det är, visst det är ett problem. Så, jag menar, även om man har DNS-sec så har du egentligen samma problem ändå. Du kan redirekta det till en annan sajt som också har DNS-sec för det.
Ja, därför man ska ha två DNS-check. Du ska kunna ha brukaren checka något som helst, för det klarar inte brukaren.
Nej.
Nej. Jag
har
sett hur många vi stort på en lande Windows. Alltså, den är så synligt intressert med en eller andra övning som har gjort konsoler och sett en del.
Ja, och då är ju all bets off då.
Ja. Fordi, så det sånn, så er det.
Hvis du har en kryptografisk token til å autentisere deg, så hjelper du ikke det når maskinen lyver om alt som skjer.
Nei.
Så, fordi du, da vet du ikke hva du sier ja til.
Hvis man skal begynne å tenke på alle muligheter her, så kan man ikke stole på en vanlig PC som kjører Windows.
Det som man strengt, altså burde man ikke ha nettbanker.
Nei. Det er en risikovurdering. Man sier at risikoen er lavere enn fordelen.
Hur ser den USB-en patenterat eller?
Vi har ett patent på idén att simulera tangentbord. Ja, patent. Jag det är väldigt mycket mjukvaru patent, så det här kommer inte gå. Men
idé på den tragedien som är
mjukvaru. Var det någon som sitter och finner att den inte var simlen här? Det var ju en ganska kul idé då.
Och det patentet är också defensivt. Jag menar om vi börjar tillverka de här och någon annan kommer och säger att de har patent på det. Så. Men det, patenthistorien är en helt annan tråd.
Ja. Jag tänker mer på sån mobila ting, sånn som telefoner och sånt. Där är väl vanligtvis inte någon USB-tillkoppling då.
Nej, jag nämnde inte det, men det börjar ju komma. Kina har ju bestämt att alla framtida mobiler kommer att ha en USB-ingång för laddning, för att de är trött på att tillverka 50-11 olika laddare, 5 volt, 9 volt, 12 volt, 18,7 volt och så vidare. Så att de kommer att ha USB, och de USB-telefoner som finns idag, de är ju även en USB-host, några av dem. Men det är mer PDA egentligen. Mm. Så att jag tror nog de kommer, många telefoner kommer nog att ha USB. Men de har ju då micro-USB. Det här är ju vanlig stor USB, så då måste man ha en adapter i så fall.
Ja, men det är ju kanske så stor. Nej, nej. Passar in ett fönster.
Men det är, sen kan man ju tänka sig att ha blåtandstangentbord också. Mm. Om det är,
det
har
stort av telefoner.
Ja. Men inte alla laptops och stationära. Men ganska många ändå. Men nu, då skulle det funka också. Men då ska vi ha ett blåtandschip där i också. Ja. Det är det. Ja.
Är det att sälja lösningar till bedrifter som driver sin egen server och säljer på den här teknologin?
Vi har vår egen server. Men vi, om man pratar med stora företag och banker, så vill ju de alltid ha sin egen server. De litar inte på någon annan. Så att vi säljer server också. Idag är den en Java-komponent som funkar under Linux och Windows. Så den kan man köpa. Den, vi håller på att vidareutveckla den. Den är inte helt, den är inte färdig som produkt, men den finns om man är intresserad. Men det är, jag tror man ska vara ett ganska stort företag för att ha nytta av det. För att drifta en sån server tar ju en del resurser. Dels måste du ha den här hanteringen med att tappa någon nyckel så ska du spärra den och så vidare. Och du måste skydda den här maskinen. Så att du behöver ju, jag menar, ni klarar säkert att ha en maskin säker, men de flesta företag har säkert problem med det. Då är det bättre att outsourca det till någon annan, tror jag. Men vill man göra det så säljer vi det.
Säljer den tjänsten med det som en leverandör?
Ja, men det ser vi också. Att de företag som vi säljer det här till vill ju kunna ge de här nycklarna till deras kunder och sen kunna använda OpenID eller något annat via dem. Så att man kommer till banken X OpenID-server som använder vår nyckel. Så det är helt okej. Okay. Eller att även vissa företag, banker tror jag inte gör det, men andra företag kanske tycker att vem som helst ska få använda nyckeln. De har betalat för nyckeln, men den ska gå att använda mot vilket träbel och så vidare. Och då kan de ha ett verifierings-API öppet. Så att, men det är ju liksom kunden som får bestämma om de vill ha det så eller inte.
Ja. Är det möjlighet på redundans i OpenID? Och om du har alla konton dina på OpenID, så är det single point of failure för din brukar internet och sånt. Istället för det.
Ja. Alltså det är ju, går det nog OpenID-provider ner, så är det, kan du inte logga in, men det du kan göra då är byta till någon annan. Men man måste lita på att sin OpenID-server är upp och snurrar, att den fungerar. Men jag menar, den OpenID-servern kan vara implementerad på något distribuerat sätt så att den är bra. Men det är
upp till...
Ja, det är bara HTTP. Eller HTTP.
Ja, någon som har fått till HTTP kan också få till på en OpenID-server.
Ja, man måste ha tillgång till databasen i botten, dina användaruppgifter och så vidare. Men det är ju replikering, det är känt problem, så att det går nog att lösa. Men om man tittar på de som finns, så tror jag inte det är någon som har brytt sig om att lösa det. De har en server. Det har inte kommit så långt.
Vad har OpenID anbefalt för? Och så vilket säkerhetsnivå är det?
Ja, det är en bra fråga.
Har det 6 8 siffror enkla passord på eller är det alltså kan du bruka på banker?
Ja, alltså banker tror jag inte vill köra OpenID för att OpenID har fått lite oförtjänt dåligt rykte just på grund av den här phishing-attacken så att många tycker att OpenID är osäkert. Och då vill man inte titta på det alls från banker. Många, när vi pratar med banker så fort man lämnar OpenID så säger de nej, nej. Men man skulle ju kunna bygga en bra OpenID-lösning också. Det är bara att den här OpenID-providern kräver att du har ett bra lösenord. Så att man kan kräva att du har det 10-siffrigt och så vidare. Men det, så länge du har lösenord så är det inte det. Då blir det, man har gamla vanliga lösenordsproblem.
Där blir det väl riktigt att man lage en liste over OpenID-providere som er sikre nok.
Ja.
Og da mister du igjen fordelen med å kunne kjøre en server hjemme.
Ja, det er sant. Og det er litt den modell som Saml har haft. For Saml er eldre, og der bygger de på at alle de her, om man går til terminologien Relying Party og Identity Provider, at de har noen forbindelse sen tidligere. Og det krever Saml, og det er derfor det er säkrare. Men det skalar inte, det är inte lika lätt använt heller. Så att, ja.
Och då blir det en jämförd bank-ID från Sun Microsystems, så den lösning de har utvecklat för bank. OpenID kan kompensera för det.
Ja, jag vet inte, vad menar du med bank-ID? Jag vet inte om det har
något. Det är software som brukar i Sverige.
Ja, okej, då kanske det är samma som är i Sverige, men det är X509. Baserat, eller?
Ja.
Nej. Okej.
Okay. Det är sammanbaserat.
Det
är skämt. Det ligger lite forskjellige grejer där inne. Mest vanligaste implementationen är ett sånt token du trycker på så får den talkoden.
Okej.
Okay. Men nej, banken är inte det egentligen idén som banken den identifierar överför andra. Så den skulle brukas för att logga in och stapla på cellangivelsen och
andra. Ja, eller till banker då.
Ja, ja.
Det är ju bättre som identifierar dig för banker eller okay. Stat eller går någon än eller.
Ja.
För i Sverige finns det också bank-ID, men då är det X509 egentligen. I Sverige så är ju köra mjuka certifikat som ligger i browsern bland annat och det är inte särskilt bra. Eller så har de att man får köpa ett ID-kort med en smartcard på, men då måste du ha en smartcardläsare och hela den det problemet. Men ja, tyvärr jag tror inte jag vet tillräckligt om norska bank-ID för att svara.
Ja. Men brukar OpenID för andra
saker på jobbet eller
någonting?
Det går inte. OpenID är bara webbaserat. Och det ursprungssyftet så var det inte ett problem utan det var tanken att det är bara webbaserade applikationer men sen det har ju växt och nu folk funderar på ja men nu har jag den här autentiseringslösningen jag vill använda det för att logga in med SSH eller vad som helst men det går inte. Det finns folk som har gjort proxys mellan att SSH ligger och väntar på att man loggar in på OpenID på någon server och sen så kommer man tillbaka men det OpenID var inte avsett för det, men det är en intressant utökning. Man vill ju ha den möjligheten när man väl har den här på plats, men idag går det inte.
Då tror jag vi sätter streck och säger ja. Tusen tack! En liten isbjörn
okay.
För att passa till logon våres.
Ah. Ah, vad fint. Tackar.
Då går vi över gatan till Alexandros. Olle Christian, ska du vara med?
Ja.
Följ efter han i groggränsen där. Thank you.